Orinoco-bältet i Venezuela, februari 2026.
It's been a surreal trip, Secretary Wright, and thank you so much for bringing me along and joining Bloomberg TV today.
TV-bolaget Bloombergs reporter och USA:s energiminister Chris Wright står i likadana vita plasthjälmar på oljebolaget Chevrons anläggning och pratar entusiastiskt om det Venezuela de mött under sin rundresa i landet.
President Trump's groundbreaking diplomacy here is changing the history of Venezuela, changing the history of American foreign relations.
Det här är på många sätt en historisk händelse. Inte på 30 år har en så högt uppsatt amerikan varit på officiellt besök i Venezuela. Och att han står där den här soliga februaridagen hänger direkt ihop med USA:s spektakulära och kontroversiella aktion mot Venezuela den 3 januari 2026. När landets president Nicolás Maduro och hans hustru tillfångatogs och fördes ut ur landet.
So we are going to run the country.
Nu är det vi som ska styra Venezuela, meddelade president Trump på en presskonferens några timmar senare. Och energiministerns optimism går inte att ta miste på.
We have so much influence over Venezuela, and we already see a better business climate for Americans.
Det här är konflikt om Trumps Venezuela-modell.
So yeah, I think great optimism.
Vad kan den åstadkomma? Och till syvende och sist handlade allt egentligen bara om oljan. Det har gått 4 månader sedan det dramatiska och olagliga, enligt folkrättsexperter, tillfångatagandet av Venezuelas diktator Nicolás Maduro. Och sedan dess har Venezuela-modellen verkligen blivit ett begrepp, Agnes Hallberg.
Jo, det har ju refererats en hel del till den här modellen när vi har gjort avsnitt under våren om till exempel Kuba, och framförallt så har vi stött på det här begreppet flera gånger när vi har gjort intervjuer kopplade till USA:s och Israels attack på Iran.
Can Donald Trump replicate the Venezuela model in Iran, or is Iran vastly different from Venezuela?
Och många har ju vänt och vridit på vad den här modellen egentligen går ut på.
Ja, med Trumps egna ord i en intervju med New York Times så utgör den här modellen ett, citat fritt översatt, perfekt sätt att få till regimskifte utan någon kaotisk regeringskollaps. Och han sa i den här intervjun också att han vill använda sig av Venezuela-modellen också i andra kontexter, alltså ja, andra länder helt enkelt.
Ja, den viktigaste ingrediensen är kanske det här som på engelska kallas targeted regime change, alltså att man gör inte en fullskalig invasion utan tar till mer riktade insatser. I Venezuelas fall då, att man griper och för bort den högsta ledaren, men samtidigt låter eliten och landets byråkrati var kvar för att bibehålla stabiliteten.
Ja, Maduros, kan man väl säga, högra hand, vicepresidenten Delcy Rodríguez, utsågs ju direkt efter att han tillfångatagits till landets president, eller interimspresident som man säger.
So we have breaking news coming in from Venezuela that Venezuela's Supreme Court has appointed Delcy Rodríguez as acting president of the nation. Venezuela's
Trots att det ju fanns ett välkänt alternativ.
Ja, men precis, oppositionsledaren Maria Corina Machado, vars parti enligt flera utomstående bedömare kan ha vunnit senaste valet, även om Maduro utropade sig som segrare. Men Anja, om vi nu ska syna Venezuela-modellen, det finns ju ytterligare en komponent som inte verkar vara oviktig, nämligen att man gör det uttalat för att det gynnar USA och det amerikanska folket.
Ja, en som verkligen satte ord på just det är försvarsminister Pete Hegseth på Trumps presskonferens bara några timmar efter Maduros fall.
President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Deadly serious about stopping the flow of drugs and poison to our people. Deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. This is about the safety, security, freedom and prosperity of the American people. This is America first.
Och han pratar ju här om att attacken var America first. Alltså, den bidrar till säkerhet, frihet, välstånd för det amerikanska folket när man då, som man säger, bekämpar våldsamma gäng och knarksmuggling från Venezuela och tar tillbaka, med hans ord, stulna oljepengar. Och sen under samma presskonferens så vände sig president Donald Trump direkt till det venezuelanska folket.
You're going to have peace, justice. You're going to have some of the riches that you should have had for a long period of time was stolen from you. But you're going to have peace and you're going to have safety. You're going to have justice. You're going to have a country. You're going to have a real country. You're going to have potentially a great country. You know, they're not going to suffer anymore.
Ni kommer att få fred, rättvisa och rikedom, säger han här, och indikerar då att oljepengar tidsnog kommer att komma det venezuelanska folket till del. Så pengarna som har stulits från er, som han sa.
Och Anja, det har ju bara gått 4 månader, men man undrar ju om det märks någon skillnad ännu för vanliga venezolaner.
En lokal frilansare gick för konfliktsräkning ut och pratade med folk på Caracas gator.
Todo igual, sí, eso es técnicamente, pues lo que hicieron se llevaron al hombre, pero todo quedó igual.
Han går in på ett glasscafé där i stan och frågar folk om någonting har förändrats sedan den 3 januari. Men de flesta verkar mest bara rycka på axlarna.
Digamos que el tema de la seguridad es igual. La falla en los servicios, cortan la luz, falla el agua, el gas, todo sigue igual.
Allt är samma. Elavbrotten kommer lika ofta, det är lika svårt att få vardagen att gå ihop som innan och det har knappast blivit säkrare. Men framförallt är det som alla tar upp i hans intervjuer, det är ju det här med ekonomin. Det här är 2 studenter som menar att allt är lika dåligt som innan. Och de pratar om inflationen som ju liksom bitit sig fast. Alltså att pengarna inte är något värda.
La inflación va subiendo todos los días, nunca baja pues. Y entonces quedamos igual.
Ingenting har förändrats hittills i alla fall.
No ha cambiado nada. Seguimos viendo igual. Todo caro, todo para arriba y no. No hay vida.
Men det finns ju venezolaner, kanske inte minst i exil, som känner hoppfullhet nu och förstås inte minst de som har intressen i den venezolanska oljesektorn. För en av de saker som har förändrats i Venezuela sedan USAs aktion i januari är förutsättningarna för just Venezuelas oljetillgångar. Från att ha varit en statligt driven industri och belagd med omfattande sanktioner så har USA nu lyft de här sanktionerna och därmed öppnat marknaden för västerländska och inte minst amerikanska bolag. Vilket för oss till Texas.
Och
På en lunchrestaurang i utkanten av centrala Houston sitter Evanan Romero. En venezuelansk-amerikansk oljeexpert och konsult som ägnat hela sitt yrkesliv åt oljeindustrin. Och inte bara det, han har också en fot i Nobelpristagaren Maria Corina Machados rörelse, som under flera decennier stått långt höger ut i venezuelansk politik och som också har välkomnat USA:s intervention.
I'm sorry, but
nervous. You're a busy man.
He's one of the most important guys in Venezuela now.
Okay, who was it?
He's a contractor with Chevron.
Okay.
All the drilling and the directional drilling.
Och mitt emot denne Evanan Romero sitter en av radions USA-korrespondenter, Simon Isaksson.
He wants me to be there.
Chevron is the company who stayed longest in Venezuela, right?
105 år.
Så Evanan Romero och jag, vi möts över en lunch på en av hans favoritrestauranger i Houston. Ett litet italienskt ställe. Vi äter kyckling, en liten sallad. Och som den 86-åring han är, så ser det kanske först inte ut som att han fortfarande är en aktiv spelare i oljebranschen. Men att han är det, det blir uppenbart under den knappa timme som vi sitter tillsammans och hans telefon ringer flera gånger.
Ja, Evanan Romero var ju med här i konflikt i det avsnitt som kom ut bara dagar efter USA:s operation Absolute Resolve.
I celebrated, I enjoy.
Och han var ju påtagligt nöjd då. Och en av de saker som han gladdes över, förutom Nicolás Maduros fall, det var den öppning för utländska bolag att investera i Venezuelas oljeindustri som den amerikanska operationen Absolute Resolve gett löfte om. Är han lika nöjd fortfarande, Simon?
Han är oerhört optimistisk. Han går så långt som att säga att han numera tror att Venezuela är det bästa landet i hela världen att investera i när det kommer till olja och gas.
If you want to keep investing in oil and gas, that's the place. There's no other.
Och det ligger kanske lite i en oljekonsults intresse att säga så. Men det är också så att oljan i Venezuela verkligen är något som Evanan Romero ägnat sitt liv åt. Numera kallar han sig för en watchdog som vill vara med och bevaka att Venezuelas oljeindustri kommer på rätt köl igen och förändras i grunden. Men för Evanan Romero så börjar alltihop redan på 60-talet.
1964.
När han vinner en tävling i Venezuela och får ett stipendium för att studera petroleumteknik i USA. Och efter studierna i USA återvänder han till Venezuela och får ett toppjobb på ett av oljebolagen där.
I was managing the whole activity for 5 years.
Han tar sin doktorsexamen i USA och åker tillbaka igen till Venezuela lagom till när oljeproduktionen där ska förstatligas i mitten på 70-talet. Och då får han ansvaret för forskningsarbetet där.
Immediately I was appointed to build the petroleum research of Venezuela.
Decennier med toppjobb både inom statliga och privata oljeindustrin följer. Och regeringsuppdrag på det, bland annat som vice energiminister i Venezuela. Men bara några veckor efter att Hugo Chavez tagit makten över Venezuela 1999 så lämnar Evanan Romero hemlandet för återigen USA. Efter att, som man säger, han förutspått att landets oljeindustri skulle kollapsa under Chavez.
And people will not believe me when I told them this is going to destroy the whole industry and everything.
Why did you think so then?
I studied them for the last couple of years before I left. He had all the signs of the typical dictator.
Så Evanan Romero lämnar Venezuela, men han lämnar inte oljebranschen.
Nej, utan från sin bas i amerikanska oljestaden Houston så arbetar han som konsult åt amerikanska och europeiska bolag. Men så utför USA sin aktion mot Venezuela och tillfångatar Nicolás Maduro. Och på många sätt förändras ju allt. Evanan Romero ses med sina kontakter både med oljeindustrin i Venezuela och den i USA som en nyckelspelare. En spindel i nätet när USA nu har deklarerat att man ska ta kontroll över landets oljeindustri och öppna upp den för världen. Så Evanan Romero bestämmer sig för att återvända till Venezuela och sondera möjligheterna för utländska oljebolag. Men det går inte riktigt som man tänkt sig.
I knew that there might happen something. I've been almost 2 years, which is the longest I've been absent from Venezuela.
Så i februari, drygt en månad efter tillfångatagandet av Maduro, så bestämmer sig Evanan Romero för att åka tillbaka till Venezuela. Och han vet att det innebär en risk.
Okay, go ahead. Be low profile, no press declaration.
Han vidtar flera försiktighetsåtgärder. Han flyger inte till Venezuela direkt utan tar sig först till grannlandet Colombia.
I landed in Colombia.
Och därifrån åker han bil mot gränsen.
I came to the land border, checked the immigration, the computer.
Tjänstemän där kollar hans pass och tittar på sina dataskärmar.
It was clear, and I felt a little more confident that there wasn't anything.
Han åker bil genom det ökenaktiga landskapet norrut mot oljestaden Maracaibo. En väg som beskrivs som farlig så fort solen gått ner. Här härjar både väpnade grupper och knarksmugglare. Men allt går bra. Han kommer fram och börjar förbereda sig för nästa etapp av resan. Då är det fredag den 13 februari när han beger sig till flygplatsen i Maracaibo för att flyga till Venezuelas huvudstad Caracas. Men på La Chinita International Airport så stoppas han.
And there they meet me and say, well, you are under arrest. They were civilian dressed, but
grips av civilklädd polis. Där på lunchrestaurangen i Texas så beskriver han gripandet som lugnt. Han är övertygad om att han kommer släppas snabbt. Men tankarna går ändå om att kontakta olika vänner, som man säger, journalister på stora amerikanska tidningar för att skapa uppmärksamhet.
Oh, I was confident that I was going to be released the same day. Because if I had called one of my friends in the Wall Street Journal or New York Times, immediately the news will go around the world and they will realize exactly what happened.
Men så tänker han på sin bror och hans familj som bor kvar i Venezuela. Lite sådär, gör jag en stor sak av det nu, tänker han, så kommer de med sig på familjen.
But what really detained me for not doing that is because my brother told me, Evanan, you are forgetting that you are going to be released. But those guys will be then after us.
Men Simon Isaksson, varför grips Evanan Romero där i Maracaibo då i februari?
Han skrockar mest när jag frågar honom om varför och säger att
it was just a personal thing of the attorney general.
Det kan ha att göra med en personlig konflikt med kopplingar till tidigare riksåklagaren.
A corrupt guy.
En korrupt kille, med hans ord. Enligt ett pressmeddelande jag hittat från venezuelanska myndigheter så grips han för att han sedan i fjol varit efterlyst för bedrägeri och för att ha konspirerat mot Venezuela, får vi väl anta. Men efter 4 dagar så släpps han, och enligt Evanan Romero är alltihop bara ett bevis på hur korrupt landet fortfarande är. Venezuelanska myndigheterna betonar också i det där pressmeddelandet att gripandet inte har något att göra med Evanan Romeros kopplingar till oljeindustrin. Men det tolkades ändå i internationell press som ett möjligt tecken på att det inte är helt ofarligt att ge sig in i Venezuela och göra affärer. Evanan Romero menar själv att det blivit bättre nu några månader senare, för att venezuelanska regeringen vet att det kommer bli konsekvenser från amerikanerna om de ger sig på amerikanska medborgare.
Because the CIA is there, FBI is there, so they know they will be immediately taken care of.
Okej, så Evanan Romero släpps och flyger hem till Texas igen. Och Simon Isaksson, hans berättelse är ju en berättelse om något som kan bli en helt ny tid för Venezuela. För oljan står ju ändå i centrum här när USA har gått in enligt det som då har kommit att kallas Venezuela-modellen.
The oil companies are going to go in, they're going to spend money. We're going to take back the oil that frankly we should have taken back a long time ago.
Well, that's the most monumental achievement by Donald Trump. To secure the oil income.
Romero menar, precis som Trumps regering och många bedömare, att pengarna tidigare stulits av korrupta venezuelanska politiker. Nu ser Romero framför sig att oljepengarna ska komma folket till del. Och han hoppas också på en process med demokratiska val och en ny regering som han hoppas att ska ledas av Nobelpristagaren Maria Corina Machado, som man står nära och pratar med rätt ofta.
Just det, Maria Corina Machado som fick Nobels fredspris förra året och som sen gav bort det till Donald Trump.
I presented the president of the United States the Nobel Peace Prize.
Det är henne som Romero står nära.
Ja, men precis. Och han utesluter inte ett mindre uppdrag i hennes regering om hon nu skulle bilda en och fråga honom.
Well, if she asked me for certain activities.
Och han själv är inte avskräckt, trots att han greps förra gången så planerar han att åka tillbaka till Venezuela snart igen.
I'm considering in May.
Då är målet att han ska vara med och bevaka själva processen för hur oljekontrakten delas ut.
I've been asked to cooperate in putting order in the current bidding process for new oil and gas contracts that are highly corrupt.
Det handlar om upphandlingarna, att kontrakt inte bara ska ges bort till regeringens vänner.
The process starts with a guy or somebody that knows Delphi. I want you to give a contract to my friend.
Det är dags för en modern, korrekt upphandlingsprocess, menar Evanan Romero. Och de här reformerna behövs för att Venezuela ska bli attraktivt för utländska bolag att investera i, säger Evanan Romero.
They better convert to a more transparent and professionally organized system.
Och när det gäller det där så har Evanan Romero ett råd att ge till de nordiska företag som kan tänkas vilja investera i den venezuelanska oljan. Ett svenskt investeringsbolag, Maha Capital, ska enligt uppgifter i media redan ha köpt in sig i ett oljefält i Venezuela nu.
So tell the Swedish and Norwegian and company that they better wait until the new rules are in place.
Okay, let's go.
Why you wanted to do it personally.
Yeah, I know. It's nice.
Thank you. Bye.
Bye.
Så långt en väldigt nöjd venezuelansk oljekonsult i Texas efter Trumps aktion i hemlandet enligt det som kommit att kallas Venezuela-modellen. Trots stora ord om frihet och välstånd för det venezuelanska folket så råder ingen tvekan om att oljan står i fokus 4 månader efter gripandet av Nicolas Maduro. Det blev ju tydligt när USA:s energiminister Chris Wright besökte Venezuela i februari 2026 och han verkligen sprudlade av optimism. Energiministern var runt och besökte Chevron-anläggningar och oljefält. Och så pekar han för affärsnätverket Bloombergs reporter som var medbjuden på resan ut det som han ser som ett av de största problemen i Venezuela framåt.
One of the problems in Venezuela, as you point out, is the huge presence of China, of Russia, of Iran. These are part of the problems we need to fix in Venezuela.
Kina, Ryssland och Iran. En informell men strategisk allians som genom samarbete och stöd till Venezuela utmanat USAs inflytande i regionen. Ett problem som energiminister Wright nu vill få bukt med. Vi ska få ut dem ur vår hemisfär, säger ministern.
We need to get our adversaries, particularly their nefarious activities, out of our hemisphere.
So it sounds like the United States will get more oil acreage over the adversaries, is that correct?
Correct. The influence of China and Russia and Iran that has been very large.
Är det det här Venezuela-modellen faktiskt handlar om?
Hello.
Hi Thomas. Hi.
Sorry about that. No worries.
Babak Parham ringde upp forskaren Thomas O'Donnell, oberoende energiexpert baserad i Berlin.
I got a call from a friend of mine who's years worked in Venezuelan oil sector with foreign companies and in the Chinese as well. You know, he knew all of them. And he said, "Tom, Chris Wright is there." I said, "Yeah, he's Secretary of Energy, of course." He says, "But no. Secretaries of Energy don't go from Washington to Caracas. They call them on a video call. What the hell's going on?" I said, "Well, I was trying to tell you how important this is to them to get this oil online. It's about the war. It's about all this." He said, "Yeah, but he stays 10 days. Nobody stays 10 days. He went around to all the fields."
Ja, under Chris Wrights 10 dagar långa besök i Venezuela i februari fick forskaren Thomas O'Donnell många samtal från personer som försökte förstå konsekvenserna av Venezuela-modellen.
So my understanding of this, my theory of this, is that Trump both wants to have control of the Western Hemisphere in the sense of sort of the Monroe Doctrine, that China had too much influence in Russia.
Han nämner den så kallade Monroe-doktrinen och USAs historiska strategi att dominera den västra hemisfären.
I think the way we have to understand this is the United States really did not have much of any interest in Venezuelan oil. It had no need for it since the early 2000s, especially with the fracking revolution.
Efter den så kallade fracking-revolutionen kan USA utvinna stora mängder olja och naturgas från djupa skifferlager på hemmaplan. Så intresset för Venezuelas olja handlar mer om ett globalt stormaktsspel än att USA egentligen behöver den.
The United States is very worried. It's not just Trump. It's been the last three or four presidents are very worried about China, which is a very oil-hungry country, and are very worried about Russia, which is an oil supplier and has the war in Ukraine. By bringing Venezuelan oil back online, which is clearly the key interest of the Trump administration, that gives them a lever over both these great powers.
Och också han som bott flera år i oljestaden Maracaibo i Venezuela och känner många i branschen noterar en enorm aktivitet bland affärsmän och investerare nu.
Everybody's very excited about this. It's kind of interesting. There's many junkets, you might call it, or business trips organized by consultancies with lots of private equity companies, oil companies, electric companies, European and American, whether it's Siemens and General Electric, their names come up all the time. Someone's got to get the big contract to rebuild the country. So the idea is there's going to be a lot of business here.
Samtidigt som Trump tydligt sagt att amerikanska oljebolag ska få tillgång till och kunna dra nytta av Venezuelas enorma oljereserver har hans administration tagit kontroll över intäkterna genom särskilda bankkonton som övervakas av det amerikanska finansdepartementet. Intäkterna ska enligt Vita huset tillfalla det venezuelanska folket, men en viktig del i det här upplägget är också att amerikanska bolag som förlorade investeringar i landet när oljeindustrin förstatligades ska kompenseras.
But no, we're going to be taking out a tremendous amount of wealth out of the ground, and that wealth is going to the people of Venezuela and people from outside of Venezuela that used to be in Venezuela. And it goes also to the United States of America in the form of reimbursement for the damages caused us by that country.
Och i samband med att USAs energiminister Chris Wright var i Venezuela i mitten av februari så fick det amerikanska tv-bolaget NBC News en exklusiv intervju med interimspresidenten Delcy Rodriguez.
Madam President, thank you, gracias por su tiempo.
Welcome to Venezuela, Kristin.
Hon fick frågor om vem det är som styr Venezuela idag.
Who is in charge here in Venezuela? Are you in charge or is President Trump in charge?
Och då sa hon att det är hon som styr nu.
Bueno, yo estoy encargada de la presidencia.
Well, I can tell you I am in charge of the presidency of Venezuela as it's stated clearly in the constitution of Venezuela.
Hon påpekade vilket bra samarbete hon har med Trump och USA.
A high level of cooperation and respect so that we can develop a joint work.
Samtidigt som hon också sa att Nicolás Maduro fortfarande är landets legitima president.
El presidente legítimo de Venezuela.
President Nicolás Maduro is the legitimate president.
Så ja, man hör ju vilken krånglig balansgång hon försöker gå mellan Trump-administrationens krav, Maduro-lojala venezolaner och får man väl anta sina egna politiska ambitioner. Och när det gäller de konton där pengarna från den venezolanska oljan hamnar, alltså amerikanska konton, så säger hon att hon ändå kan garantera att pengarna kommer tillfalla det venezolanska folket.
You can guarantee that the income will go to rebuilding Venezuela and helping the people of Venezuela.
Absolutamente. Absolutamente.
Anja Sahlberg.
Mm.
Vi samarbetar ju med en frilansreporter på plats i Caracas. Fanns det någon optimism bland venezolaner där på gatan i huvudstaden?
Inte mycket är väl det korta svaret. På ett café i Caracas sitter en dam som heter Andrea som sätter fingret på någon typ av hopp ändå om att den ekonomiska situationen ändå ska bli bättre nu efter USA:s intervention och många sanktioner mot landet har slopats.
Okay, yo siento que la gente está esperando un cambio en la.
¿Cómo están?
Bueno, creo que dentro de lo que no ha pasado, creo que la gente está esperando un cambio en la vida económica particular de los venezolanos.
Vi är många som har hoppats, säger hon, hoppats på förändring, inte minst när det gäller ekonomin. Och hon refererar till ett tal som interimspresidenten Delcy Rodríguez höll 1 maj.
La presidenta habló de un aumento de sueldo el 1 de mayo.
A pocas horas del día de los trabajadores, yo quiero hacer algunos anuncios.
Eso significaría un cambio importante.
El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a $240.
Hon pratade om att lönerna måste höjas och det är något nytt, en förändring. Men tillägger hon
Que no ha ocurrido y bueno,
det är ingenting som vi har sett någonting av.
Que no sea de la magnitud que la gente está esperando, que sea.
Det svarar liksom inte upp mot folks förväntningar, fortsätter hon och konstaterar att missnöjet pyr.
Bueno, eso genere una cierta insatisfacción.
Problemen hon och alla venezolaner möter i vardagen är ju många. Liksom inte bara svårigheten att få vardagen att gå ihop, alltså få ihop till mat.
Entonces bueno, este es un país con muchos problemas. Las sanciones nos generaron muchos problemas de mucho tipo, de electricidad, los hospitales.
Elförsörjningen är en katastrof, säger hon. Sjukvården undermålig. Det måste gå snabbare. Alltså förändringen måste komma snabbare.
Entonces bueno, todo eso toma un tiempo, pero bueno, que la gente le cuesta ese tiempo, pues todo el mundo quiere cambios más rápidos.
Så ber hon att få betala kaffet innan hon skyndar vidare.
Déjame pagar este cafecito.
Så har någonting egentligen förändrats i Venezuela under de här 4 månaderna, eller har regimen bara bytt ansikte? Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, du har ju följt Venezuela under 2 decennier och du var en av få internationella journalister som reste in i landet direkt efter gripandet av Maduro den 3 januari.
Mm. Jag tog mig också in landvägen faktiskt efter USAs attack eftersom luftrummet då fortfarande var avstängt, och så tog jag mig vidare till Caracas. Och det var ju slående att det var otroligt svårt att prata med människor. Alltså alla var väldigt rädda de här första dagarna efter interventionen. Och jag pratade faktiskt mest med dem som jag kände sedan tidigare då. En av dem som ställde upp på en intervju var utvecklingsekonomen Keta Stefani i Caracas. Och säkerhetsläget var så spänt de här dagarna efter gripandet att det slutade med att vi faktiskt gjorde den här intervjun i en bil med tonade rutor. Då satt vi liksom i baksätet. Och så fick vi flytta runt den här bilen lite mellan olika kvarter eftersom att det var polis som patrullerade överallt. Och det här var ju då några dagar då efter att Donald Trump hade hållit det här talet om att interventionen skulle leda till demokrati och frihet för Venezuela. Men det trodde faktiskt inte Keta Stefani på. Hon var helt övertygad redan då om att det här handlade om geopolitik. Trump bryr sig inte om det venezuelanska folket, sa hon. Utan nu, det vi ser nu är att Kina, USA och Ryssland håller på att dela upp världen mellan sig. Och det här är ett sätt för Trump att säga Amerika tillhör USA.
En una redistribución del mundo, América es mía.
Och Keta, precis som många andra venezuelaner jag träffade, frågade sig ju då när Delcy Rodriguez precis hade tagit över som interimspresident liksom vem det egentligen var som styrde Venezuela.
Se cayó Maduro, pero no se cayó el gobierno.
Maduro har fallit, men har regeringen fallit? Är det Trump som styr, eller är det Delcy Rodriguez som styr? Eller regerar de tillsammans? Keta var väldigt förvirrad då när vi träffade i Caracas i baksätet på den här bilen. Men när jag ringer upp henne nu i maj 2026, då är hon mer säker på det där med vem som egentligen styr Venezuela. Venezuela är ett ockuperat land, säger Keta Stefani. Regeringen gör det som USA säger åt dem att göra. Och inte bara regeringen, även nationalförsamlingen antar liksom på löpande band de lagar som Vita huset beordrar dem att godkänna. Och så tar de då exempel som att oljesektorn har delvis privatiserats. Och oljebolagen behöver också betala mycket mindre pengar från sina vinster till den venezuelanska staten. Och så har man också röstat igenom skattesänkningar och minskad kontroll, statlig kontroll i privat sektor i Venezuela. Och nationalförsamlingens roll när det gäller att godkänna nya oljekontrakt försvinner helt i praktiken.
Så det är verkligen oljan som står i centrum för de här lagändringarna?
Ja, det verkar i alla fall vara prioriterat. Men sen är det inte bara oljan utan Venezuelas naturresurser i stort som påverkas av det här. Alltså gas, guld, mineraler som, säger Keta Stefani, USA nu vill kontrollera.
Y eso también es del interés de los Estados Unidos, sector minero.
Och Keta Stefani säger att hela den här parallella finansstrukturen då som USA har byggt upp för att ta hand om Venezuelas oljeinkomster
no hay conocimiento de cifra.
Är väldigt inte transparent, alltså för inte säga hemlig.
Es completamente opaco.
Vi vet ingenting nästan om hur mycket pengar som kommer in till statskassan. Vi vet inte vem som tar hand om pengarna eller var de hamnar, säger Keta Stefani. Vi vet inte hur mycket som fastnar i korruption. Allt är ett mysterium. Och det här, säger Keta Stefani, är liksom inget nytt därför att Venezuelas rikedomar har alltid hamnat till stor del utomlands genom till exempel korruption. Det som sker nu är ingen skillnad. Alltså, oljepengarna hamnar i utländska banker som kan använda dem för att ge lån till medborgarna där och skapa välstånd i de här andra länderna, medan vi venezolaner lever kvar i misär. Säger Keta Stefani. Och den här känslan av liksom vem står på vems sida och vem är det egentligen som styr, vem är allierad med vem, som präglade de här första dagarna och veckorna efter USAs intervention. Den känslan är helt borta nu, säger Keta Stefani. Nu verkar både regeringspartiets politiker och privata företag ganska nöjda med situationen. Alltså alla ser till sina egna politiska och ekonomiska intressen. Både regeringspartiet och oppositionen. Keta Stefani säger att enda de verkar bry sig om är egentligen att hålla sig väl med USA. Och ett par dagar innan jag ringer Keta så har hon deltagit i en stor strejk på universitetet där hon jobbar. För en av de saker som nu diskuteras i nationalförsamlingen, alltså en av lagändringarna som föreslås, är en omfattande förändring av arbetsrätten i Venezuela. Och med den nya lagen så kommer regeringen kunna fortsätta, enligt Keta Stefani, hålla lönerna låga även om de ekonomiska förutsättningarna förbättras. Vi kräver löner som går att leva på och att regeringen förhandlar med fackföreningsledarna istället för att fängsla dem, säger Keta Stefani. En av de positiva saker som har hänt sedan den 3 januari är ju att hundratals politiker, journalister, människorättsaktivister, fackföreningsaktivister har släppts från venezuelanska fängelser. Men, säger Keta Stefani, de har inte fått full frihet utan de har då restriktioner som gör att de inte får prata med media eller inte bedriva någon politisk verksamhet. I praktiken har de munkavle med hot om att då annars hamna i fängelse igen. Och jag frågar Keta Stefani om demokratin då? Alltså vad händer med den fria val? Delcy Rodríguez mandat som interimspresident har ju faktiskt redan gått ut. Hon har suttit över 3 månader. Och enligt grundlagen så måste hon nu utlysa val. Men, säger Keta Stefani, så länge inte Trump vill ha val så verkar inte det vara aktuellt. Och oppositionen försöker nu börja organisera sig igen. En del av de gömda oppositionspolitikerna, till exempel från Maria Corina Machados parti Vente, har kommit fram från sina gömställen. Men, säger Keta Stefani, de har 2 problem. Dels försöker oppositionsledare som är utomlands, framförallt i USA, diktera liksom agendan för oppositionen. Och dels är människor här i Venezuela fortfarande för hungriga och för trötta för att tänka på demokrati. Venezuelanerna är alldeles för upptagna med att överleva. Alltså om du ägnar hela dagen åt att försöka tjäna pengar till 2 eller kanske bara 1 mål mat om dagen eller att hitta mediciner som inte finns på sjukhusen, hur ska du då kunna organisera dig politiskt? Om det vore val idag så är jag helt säker på att venezuelanerna skulle rösta mot regeringen, säger Keta Stefani. Men ingen nu kämpar för fria val. Folk kämpar för ett målmat.
Så egentligen inga tecken på marken i Venezuela på att landet skulle vara på väg mot det välstånd, frihet och rättvisa som ju ändå var ett löfte från Vita huset.
You're going to have peace, justice, you're going to have some of the riches that you should have had for a long period of time was stolen from you.
Jag ringde upp en av dem som hört hur man resonerar inom Trump-administrationen. Carrie?
Yes, can you hear me?
Carrie, yeah. Filippetti, idag en av cheferna för tankesmedjan Vandenberg Coalition, var en av de högst uppsatta när det gäller Venezuela-frågor på amerikanska UD under Trumps första mandatperiod.
I was the sort of number 2 person at the State Department focused exclusively on Venezuela.
Då
Strax efter Absolute Resolve var hon väldigt entusiastisk.
I thought the operation itself was an enormous success. Both in
Men idag är hon betydligt mer tveksam till utvecklingen.
I have personally found the evolution of our policy to be a bit disappointing and in many respects undermines the purposes for which we conducted Absolute Resolve in the first place.
Filippetti menar att det som hänt i Venezuela sedan Absolute Resolve snarast har underminerat de ambitioner som låg bakom gripandet av Maduro. Och det hon menar är att Trump-administrationen låtit Delcy Rodriguez slippa göra andra reformer än de ekonomiska.
What we're seeing now is the Rodriguez regime trying to emphasize the open to US business aspect so that they don't have to deal with all of the other aspects. The problem is that these things all, you know, interplay with each other.
För att amerikanska företag ska kunna verka i Venezuela krävs mer genomgripande förändring, menar Filippetti, och hon tar guldindustrin som exempel.
Take the gold industry for example.
För någon månad sedan åkte amerikanska inrikesministern Doug Burgum till Venezuela i samband med att sanktionerna mot den venezolanska guldindustrin släpptes.
Secretary Burgum went to Venezuela and following that there were announcements on general licenses the US was providing that empowered US companies to begin to investigate investment opportunities in the gold sector inside Venezuela.
Problemet är bara att hela guldindustrin kontrolleras av kriminella, bland annat av grupper som Trendaragua, som USA har terrorklassat, konstaterar Filippetti.
The challenge however is that gold mining is 90% under the control of cartels or other illegal actors, including Trendaragua, which are designated as terrorist organizations in the United States.
Oljeindustrin är mindre genomkriminell, men ändå problematisk, menar Carrie Filippetti.
I would say it's less risky, but it still carries significant risk.
Här handlar risken mer om att Venezuela fortfarande inte kan betraktas som stabilt, bara för att just Nicolás Maduro är ute ur leken. Enligt Carrie Filippetti krävs mycket mer omfattande politisk förändring i Venezuela. Hon tycker att det är olyckligt att Trump verkar tro att Delcy Rodriguez ska kunna hjälpa honom att uppnå sina mål.
President Trump is really focused on what he describes as his four core objectives in Venezuela: to stop drug trafficking, to stop illegal immigration, to kick Russia, China and Iran out of the hemisphere and to create a safe haven for US businesses. And I think he envisions that it's possible to negotiate with Delcy Rodriguez to achieve those things.
Men det här, menar Filippetti, är ett feltänk. Rodriguez har visserligen bytt ut personer i stora delar av det politiska toppskiktet, men det är fortfarande samma parti som styr och militären och säkerhetsapparaten är i stort sett intakta, säger hon.
So unfortunately because we have not been pushing for democratic reforms, we have seen Delcy Rodriguez really entrenching some of the worst human rights violators into her regime. We have not seen significant reform as it relates to opportunities for US businesses. We continue to see people put in prison, harassed, and denied amnesty. I would say that this is just a continuation of the Maduro regime with a different person at the helm, but the same regime in the background.
Enligt Filippetti är regimskiftet till demokrati inte bara önskvärt för det venezuelanska folket utan också för USA:s säkerhet.
So while I believe that democracy should be the focus of our policy, even if you don't buy into that, you just want security for the United States, in the context of Venezuela, you really do need to have democratic reforms to ensure security.
Så Filippetti menar att demokrati i Venezuela är en säkerhetsfråga. Så hur ska man då förstå att Trump först beslutade om en så spektakulär militäroperation som Absolute Resolve för att sen låta Maduros vicepresident ta över och i princip köra på som vanligt och inte trycka på hårdare för demokratiska reformer om det nu också skulle vara bra för amerikanska företag? Carrie Filippetti tror att det har att göra med att själva begreppet demokrati har blivit laddat.
So there's been a tendency to not want to talk about democracy or freedom because it's become politically challenging in the United States, particularly in the Republican Party, which is the party of President Trump.
Filippetti menar att det handlar om att amerikanerna är krigströtta efter Irak- och Afghanistankrigen som delvis motiverades som demokratiseringsprojekt, vilket troligen bidrar till att Trump tonat ner den delen av operationen i Venezuela.
On the Republican side, the issue is the language that was used to describe our operations in Iraq and Afghanistan, which many people assess as having not been successful, ultimately was language about democracy and building democracy in the Middle East. And so there is a fear from many Americans that when we say we want to do regime change, when we say we want freedom and democracy, what we end up with are long wars that don't actually result in those outcomes, but do end up killing or harming American citizens and soldiers.
Jag frågar Carrie Filippetti hur hon tror att snacket går idag på hennes gamla arbetsplats, amerikanska UD.
What do you think are the thinking at State Department right now on Venezuela?
It's my impression that President Trump and Secretary Rubio are speaking about the same thing but focusing on different aspects. And what I mean by that is they've articulated this three-phase approach of recovery, stabilization, and democracy. And it seems to me that President Trump is open to the idea that the Rodriguez regime can deliver on recovery and stability and democracy. Secretary Rubio, it seems from his writing, from what he's been saying, understands that you can't actually negotiate with the Rodriguez regime in a serious way, that it needs to be replaced.
Filippetti tycker sig se en skillnad mellan hur president Trump och utrikesminister Rubio ser på läget i Venezuela, där Rubio är mer skeptisk än Trump till möjligheten att påverka Rodriguez i rätt riktning. Samtidigt har möjligheten att sätta press på Rodriguez minskat dramatiskt sen Absolute Resolve.
Because we no longer have a strong deterrent against Delcy because we've moved most of those assets in the Caribbean now towards the Middle East.
Irankriget har flyttat både Trumps fokus och USA:s militära kapacitet till Mellanöstern, säger Filippetti.
And it appears that Delcy is making decisions to see how far she can push the United States. And because of our focus on the Middle East, we have not actually held her accountable for some of those decisions.
Så den här Venezuela-modellen som både Trump och utrikesminister Rubio framhållit som ett nytt sätt att åstadkomma kraftfull förändring i utrikes. Hur ser Carrie Filippetti på den?
I personally disagree with the idea of what they call the Delcy option, which, as you basically stated, suggests that if you take out the head of the snake, so to speak, the primary leader of a country, and then negotiate with those below them, that this is a good model for reform.
Att bara ta bort Maduro och förlita sig på en mer samarbetsvillig efterträdare funkar inte, menar Carrie Filippetti. Hon liknar det vid att hugga av ormens huvud och tro att det räcker. Särskilt i ideologiskt drivna diktaturer som Venezuela, men också Iran och Kuba, så är risken stor att det blir som i myten om Medusa, där det bara blir fler ormar för varje huvud som huggs av. Och det, konstaterar Carrie Filippetti, är långt ifrån det koncept som Trump sålt in det som.
The problem is what we're dealing with in Venezuela, what we're dealing with in Cuba, what we're dealing with in Iran is an ideological regime. The regime is not one person, it's the ideology. And if you use the cutting off the head of a snake model or analogy, you really have to change it to be a Medusa analogy. So you cut off one snake, there's a ton of other snakes. And in the context of Iran and Cuba, there really isn't a, quote, Delcy or, quote, moderate option, even if you wanted to pursue it.
Du har hört Konflikt om Venezuela-modellen. Och om du gillar vår podd så får du väldigt gärna hjärtmarkera oss i Sveriges Radio-appen. Reportrar var Simon Isaksson, Babak Perham och Lotten Collin. Tekniker Rasmus Håkans och Kalle Hedlund. Producent var Anja Salberg. Och jag heter Kajsa Boglind.